Välkommen på en vandring bland våra grundlagar. Jag heter Olof Pettersson.
Regeringsformens 12:e kapitel, förvaltningen. Det handlar om de statliga myndigheterna, om förvaltningsmyndigheterna. Om den sfär av självständighet som myndigheterna har. Om de statligt anställda och om lagprövning. Man ska komma ihåg då att Sverige ser lite annorlunda ut än den internationellt sett vanliga sättet att organisera staten. Så här brukar det se ut i många andra länder. Ministerförvaltning kallas det. Man har myndigheter. I spetsen för varje myndighet finns en minister. Och ministrarna bildar regeringen. Och det betyder att varje enskild minister har en rätt stor möjlighet att gå in och styra och besluta om ärenden och bestämma vad man ska delegera ner i organisationen och vad ministern själv vill besluta om. I Sverige ser det annorlunda ut av historiska skäl. Där har vi då en regering där statsråden, ministrarna är chefer för departement eller ingår med särskilda uppgifter i departement. Och tillsammans bildar då den här organisationen regeringskansliet. Under regeringen lyder myndigheterna som då har en organisatoriskt självständig ställning. Så principerna för den statliga myndighetsorganisationen i Sverige, den utgår från grundlagens paragraf i det första kapitlet att regeringen styr riket. Och det finns också en formulering här att myndigheterna lyder under regeringen. Men man ska då ta hänsyn till att vi har åtskilda organisationer för departement å ena sidan, förvaltningsmyndigheter å den andra. Så att det är regeringen som styr, så står det ju i regeringsform. Det innebär att det är regeringen som kollektiv som styr. Och det finns då jämfört med andra länder ett litet utrymme för den enskilde ministern att styra myndigheterna. Regeringen då styr på olika sätt, men det som är konstitutionellt viktigt är att man styr genom instruktioner, regleringsbrev som reglerar hur mycket pengar, budgetmedel varje myndighet får. Visst finns det informella kontakter att en minister träffar en generaldirektör, men de viktiga styrningsinstrumenten det är de som är rättsligt reglerade. Men myndigheterna har också en sfär och självständighet. I vissa frågor får regeringen eller ministern inte lägga sig i. Och det är den här sfären som får närmare konturer i den här delen av regeringsformen. Den statliga förvaltningsorganisationen. Det är ganska kortfattat. Huvudprincipen är då att regeringen styr riket. Det är redan tidigare nämnt i regeringsformen. Och det här gäller då de statliga förvaltningsmyndigheterna. Principen är att de lyder under regeringen. Så de kan inte självständigt bedriva politik. De kan få en sfär av självständighet som regeringen har bestämt. Men regeringen har då ansvaret för att styra myndigheterna. Men det finns ett undantag. Det gäller inte myndigheter under riksdagen. För riksdagen har då ett antal myndigheter som Riksbanken, Riksrevisionen, Valprövningsnämnden och lite annat. Och det gäller heller inte de kommunala förvaltningsmyndigheterna. De är nämnda tidigare i regeringsformen, men där har vi en kommunal självstyrelse. Så att det här gäller då den här delen av regeringsformen, den statliga myndighetsorganisationen. Så kommer det här med förvaltningens självständighet, denna sfär av självständighet. Det står så här. Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller kommunfullmäktige eller kommuns beslutande organ får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende. Och ärenden är alltså konkreta fall som kommer upp som rör myndighetsutövning. Och det är ett begrepp som innebär att man utövar offentlig makt genom att ge tillstånd, att bevilja en ansökan eller dela ut pengar. Så det är den offentliga maktutövningen som kallas myndighetsutövning. Eller då som rör tillämpningen av en lag. Så det är alltså de ärenden och de frågor där myndigheten uppträder som liknar en domstol. Och då finns det en parallell mellan bestämmelsen för domstolarnas självständighet och förvaltningens självständighet. Det finns andra delar av förvaltningens verksamhet. Hur en myndighet är organiserad och anställningar. De organisationsfrågor, där kan regeringen gå in och bestämma att du lägger ner en myndighet, dela upp den och så vidare. Så finns det en paragraf om riksdagen. Förvaltningsuppgift får inte fullgöras i riksdagen. Så att tanken är att riksdagen stiftar lag och det är förvaltningsmyndigheterna som tillämpar lagen. Det finns då vissa undantag när riksdagens egen inre organisation och så. Men huvudregeln är precis som att riksdagen inte får gå in och klampa in på domstolarnas domäner och de får heller inte gå in och ta över förvaltningsuppgifter, utan man har ett inslag av maktdelning i det svenska systemet också. Överlämnande av förvaltningsuppgifter. Staten kan överlåta förvaltningsuppgifter till andra än staten, till kommunerna rakt över, men också till aktiebolag, föreningar, till och med till enskilda. Och det används ju i en ökad utsträckning med outsourcing och utkontraktering. Man lägger ut uppgifter på andra. Och det kan till och med vara myndighetsutövning, alltså utöva offentlig makt. Men då kräver det, om man ska lämna över myndighetsutövning, så kräver det lag, det vill säga riksdagen måste gå in och besluta om varje sånt överlämnande. De statligt anställda. Regeringen har en utnämningsmakt. Det ligger i det här att regeringen styr riket. I praktiken är det att regeringen utnämner själv de högsta cheferna. Generaldirektörer som chefer för de centrala myndigheterna. Landshövdingar som chefer för länsstyrelserna. Men i stor utsträckning så har den här utnämningsmakten delegerats, lämnat över till myndigheterna. Så anställningar på lägre nivå tas inte i regeringen längre, utan de ligger inom myndigheterna. Och när man anställer någon i staten, precis som när det gäller inom domstolarna, så ska det vara sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet som avgör att man får ett jobb. Och förtjänst är alltså grovt sett tjänstetid, ju längre man har varit i tjänst och lång och trogen tjänst. Skicklighet är då utbildning eller kompetens för just det speciella uppdraget. Och över tid så är det mindre betoning på förtjänst. Det fanns tidigare när det fanns reglerad befordringsgång. Det fanns liksom en lång kö till vissa anställningar. Nu kan man gå före om man är ung, nyanställd, men om man är väldigt lämplig för uppdraget. Sakliga grunder innebär att man också kan ta hänsyn till sånt som jämställdhet och kvotera in ett underrepresenterat kön till exempel. Svenskt medborgarskap. Det fanns mycket fler tjänster för eller anställningar där man krävde att man var svensk medborgare. Det har minskat. Vad som direkt står i grundlagen att det är JO som är riksdagens juridiska granskare, riksrevisorerna som granskar den ekonomiska förvaltningen och justitiekanslern som är regeringens advokat. Sen kan det vara, om riksdagen beslutar om en lag, så kan man ställa upp krav på medborgarskap för också för andra anställningar. Det har man använt i vissa fall, polis, militär, vissa UD-anställda som har att göra med utrikeskontakter. Och sen så har man inte gått in och reglerat detaljerna, utan man hänvisar då framförallt till lagen om offentlig anställning för att få reda på mer om förutsättningarna för den statliga anställningen. Sen kan regeringen bevilja undantag, dispens för föreskrifter i förordningar eller andra bestämmelser. Regeringen på motsvarande sätt beviljar nåd. Alltså det är ett undantag när det antingen när det gäller straff och påföljd, regeringen kan mildra, det finns alldeles särskilt viktiga skäl. Och också säga att en viss brottslig gärning ska inte tas upp i domstol, men då ska det finnas synnerliga skäl. Det här är ju en slags säkerhetsventil och spelar normalt sett ingen roll, men det finns den möjligheten. Och så finns det en paragraf, precis som när det gäller domstolarna, om lagprövning. Och det här gäller då offentligt organ, och det är väldigt allmänt. Det är statliga förvaltningsmyndigheter, men också kommunala myndigheter, kommunala nämnder. Och då är bestämmelsen precis här att det här organet får inte tillämpa en bestämmelse, en lagparagraf, en bestämmelse i en förordning, om man anser att den strider mot överordnad norm, till exempel. Det är ofta då att man hänvisar till grundlagen, grundlagens bestämmelser om fri- och rättigheter. Och det kan också vara om man anser att det har begåtts fel i beslutsprocessen, om den här lagen eller förordningen inte har kommit till riktigt rätt ordning. Men När man gör en sån här prövning, pröva lag, då ska man ta hänsyn till att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag och före lag. Det tillägget kommer från den bestämmelse som fanns tidigare fram till 2010. Att det fanns då att man fick inte sätta lag åt sidan om annat än att felet var uppenbart. Det måste finnas till stor skillnad mellan vad grundlagen säger och vad lagen säger till exempel. Men det gjorde då att det var väldigt sällan som man kunde tillämpa den här paragrafen. Så med den här förändrade lydelsen så har det blivit lite mer möjligt för myndigheter, statliga och kommunala, att åsidosätta en förordning eller lag om man anser att den strider mot högre norm, till exempel en grundlag.